Jag kommer inte åt den, Magnus, så du får trycka ändå här tyvärr. Och ja, precis, fast den kan ligga kvar så länge. Jag säger till så här. Jag gör något hemligt tecken, ja, om jag inte lyckas få igång den. Nej, men det handlar om just andens liv i församlingen, uppkopplad. Det känns som vi har redan en månad pratat om att vi ska dra igång det här, som har tagit alla liknelser flera gånger, men ni vet, uppkopplad mot nätet eller så där, det är vi ofta, men den viktigaste uppkopplingen, det är ju den till Gud. Och det är det här handlar om, att vara uppkopplad mot den heliga ande, eller genom den heliga ande vara uppkopplad mot Gud. Och förra veckan så talade jag om vad som händer när Guds ande kommer över oss. När Guds ande får forma oss, då går vi från slaveriets ande till barnaskapets ande. Vi blir befriade från rädslans slaveri och känslan av föräldralöshet. Och vi kommer in i barnaskapets ande. För vi är Guds barn. Och det är Guds ande som fullt ut kan uppenbara det för oss. Vad det innebär på riktigt. Att vara en son, en dotter. Och som Björn sa, vi kommer ha predikningar och liksom på temat här. Vi kommer också läsa apostlagärningarna. Ni har förhoppningsvis fått en sån lapp. Har ni inte det så får ni ta det när ni går ut. Det ligger på bokbordet där ute. Och vi kommer också varje morgon klockan 8 på vardagarna ha Instagram live. Så att om du vill ha hjälp att starta ett Instagram-konto, om du inte har det än, så kan jag hjälpa dig med det. Så kan man vara med tillsammans. Och det kommer även ligga kvar, så kan man inte vara med just på livesändningen så kan man ju titta på det sen om man vill. Men det är lite kul att vara tillsammans och känna nu gör vi det. Det är svårt att hitta en tid som passar alla, men klockan 8 på morgonen varje dag så kör vi. Då kan du skolka lite från jobbet, eller du kan kanske sitta i bilen och kan ha den på i bakgrunden, eller på bussen, eller så är du hemma, eller var du nu är. Det blir fint. Uppkopplad är temat, och idag är det del 1. Jag tänkte först det skulle heta introduktion till apostlärningarna, men det lät så fruktansvärt tråkigt, så vi strök det, och så får den istället heta ni ska få kraft. Ni ska få kraft. Men det blir också en liten introduktion till apostlärningarna, så ni förstår vad det är för bok vi ska läsa och vad den handlar om. Men någonstans, som jag ser det, en av huvuddelarna i och budskapen i den här boken är just ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Hur mår samhället? Tron på den levande guden är låg. Efterföljarna till Jesus utgörs bara av en bråkdel av befolkningen. Grupperingar och klaner strider mot varandra. Människovärdet är ganska devalverat och respekten för människolivet, inte minst det ofödda, är skrämmande lågt. Tidens filosofi handlar om materialism. Individens välmående står i centrum och ledorden är att maximera njutning och minimera smärta. Den sexuella moralen och utlevnaden är i många fall diametralt annorlunda mot den kristna. Även om äktenskap ingås är fokus mer på njutning, attraktion och lust i alla tänkbara och otänkbara former. Pornografi och tillfälliga sexuella relationer är en mer eller mindre accepterad del av samhällsmoralen. Krig pågår i närliggande länder och naturkatastrofer avlöser varandra. En stor del av befolkningen saknar hopp, lider av mental ohälsa och självmordstalen är höga. Och nej, jag pratar inte om Sverige 2023. Jag pratar om det antika Rom vid tiden för apostlagärningarna. Så här såg det ut i samhället. Och det kanske finns vissa likheter med vår tid. Och det tycker jag är ganska intressant. Att det finns så mycket likheter. För ibland faller vi in i någon slags rädsla över vår samtids utmaningar. Och tänker, det är så mörkt, det är så hemskt. Världen ser ut på ett sätt som den aldrig har gjort. Och det är liksom... Och så går man in i en rädsla nästan och en lamslagenhet och tänker det finns ingen som vill höra evangelium idag. Men om vi tittar på den tid då kyrkan växte som mest så explosionsartat under de första 300 åren liksom, av kyrkans historia, så var det mycket som var väldigt likt vår tid. Och mycket som var ännu värre, skulle jag säga, i hur det såg ut i samhället och hur man tänkte och hur man behandlade varandra. Och det är hoppfullt. För det betyder att om du upplever att saker i vår tid är moraliskt förfallna, så är det den bästa grogrunden för evangeliet. De goda nyheterna om att Gud gjort sig synlig genom sin son Jesus Kristus. Och att vi kan lära känna honom och genom det förvandlas och möta lidande med hopp. Moraliskt förfall med helighet och meningslöshet med liv och liv i överflöd. Det är en liten bakgrund och en liten inspiration. För jag tänker att jag tror att apostlagärningarna, det som står skrivet här, det är ett budskap till vår tid som vi kan ta med oss och föra in där vi går fram. Men för att se Guds rike gå fram, då måste vi leva uppkopplade. Då måste vi leva i relation med Gud. För annars blir vi bara en del av allt annat. Då blir samhällets värderingar våra värderingar till slut. Och apostlagärningarna är berättelsen om hur vanliga människor blir uppkopplade mot Guds kraft genom den helige ande och börjar förändra sin samtid med kärlek, med ödmjukhet, med förlåtelse. Saker som inte stod högt i den romerska liksom, filosofin. Det var inte det som var de viktiga delarna, liksom, utan det handlade om helt andra saker. Tänker ni ofta på romarriket förresten? Det är tydligen en grej nu att någon har... Män framförallt tänker tydligen på romarriket. Vad var det? 3 gånger per dag eller någonting? Jag vet inte. Jag känner inte igen mig i den bilden. Den här veckan har jag tänkt jättemycket på romarriket. Så det var väldigt intressant att det där kom just nu. Fråga den som sitter bredvid dig. Hur ofta tänker du på romarriket? Ja, nej, men det är häftigt. Det är väldigt, väldigt häftigt att se hur i en sån tid, i en sån kultur, så växer det fram någonting helt annat. Nämligen Guds rike och Guds församling. Så låt oss se lite på den här boken. Vad är det för bok och vem har skrivit den? Den är ju skriven av Lukas. Ni vet, känd från Lukas evangeliet, om ni har läst den. Det var hans första liksom. Kioskvältare, så han bara, jag får skriva en uppföljare, och då skrev han Apostlagärningarna. Han har skrivit båda de böckerna, det är som en dubbelvolym på något sätt, där han berättar först berättelsen om Jesus och sen berättar han berättelsen om kyrkan, hur det gick vidare liksom. Lukas slutar med att Jesus far upp till himlen och vad han säger till sina lärjungar innan det. Och där säger ju Jesus, nu, ni ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Liksom. Man får höra vad som ska hända. Det är lite som så här, i nästa avsnitt när man ser på en tv-serie. Liksom. Så berättar han i slutet och så kommer han till apostlagärningen och då börjar ju den på samma ställe. Lite så här, detta har hänt. Och så berättar han hur det var när Jesus lämnade sina lärjungar, vad han sa då. Och sen far han upp till himlen och sen följer hela berättelsen om vad som händer. Vem var Lukas? En grej som är lite intressant med Lukas är att han var hedning, som vi säger. Alltså han var inte jude. Bibeln har ungefär 40 författare. Alla är judar utom Lukas. Han var hedning. Han var inte liksom född av judiska föräldrar och uppvuxen i det, utan han var hedning. Han var från Antiochia, tror man. Som kallas, läste jag, den, liksom antikens Paris, brukar man kalla det. Det var liksom den platsen man åkte till när man var yngling kanske och hade råd, hade pengar för att liksom festa och njuta av kultur och annat. Liksom. Många bibelförfattare tror att det var den staden den förlorade sonen åkte till liksom, för att spendera sina pengar. Liksom. För det var dit alla åkte. Men han var också läkare till yrket. Och det märks mycket i hans skrifter. Han är väldigt noggrann som läkare var på den tiden. Han vill skriva allting i rätt ordning och formulera det på ett väldigt tydligt sätt. Vad som har hänt och så. Och många tror också att han var på något sätt Paulus husläkare. Han följde med på många av missionsresorna. Och särskilt när de åkte till havs så var han med. Kanske hade Paulus problem med att vara på havet. Jag vet inte. Nej, men det verkar som han var med för att se efter liksom, och hjälpa Paulus under resorna. Oj, nu hoppar jag här. Han var ju också författare. Han skriver väldigt för den tiden. Ja, men han är en duktig, en skicklig författare. Särskilt den här liksom beskrivningen av skeppsbrott liksom, är, säger många textkritiker av idag. Det är en av antikens största liksom, texten, han fångar in läsaren och man blir inspirerad för att höra vad det är som är på gång. Liksom. Och jag ska läsa vad han skriver i början. Om ni har biblarna med er så kan ni slå upp Apostlagärningarna 1. Ni hittar dem efter Johannes evangelium. Det är lite konstigt, jag tycker Lukas borde vara det sista evangeliet i ordning som man sen kommer direkt in i Apostlagärningarna. Så kan det vara. Det är lite sent att ändra nu. Då står det så här. I min första bok, alltså Lukas, berättade jag, ärade Teofilos, om allt som Jesus började göra och undervisa om. Ända fram till den dag då han togs upp till himlen efter att han genom den helige ande gett sina befallningar till apostlarna som han hade utvalt. Vi pausar där. Dels är det lite intressant att han hänvisar till sin första bok, det är liksom väldigt tydligt, och han säger, där berättar jag om allt som Jesus började undervisa och göra. Det är som att han säger att, och nu följer fortsättningen, vad Jesus genom församlingen fortsatte att göra. Eller hur? Det tar inte slut med att Jesus far upp till himlen, det börjar där. För då fortsätter Guds verk på jorden, och ser vi kyrkohistoriskt så ser vi det är precis det som har hänt. Det har gått från liksom 12 lärjungar till en världsomspännande rörelse som bara växer dag för dag. Också, han skriver till en person verkar det som. Han skriver till Teofilos. Och det vet man inte riktigt vem det är. Teofilos betyder den som älskar Gud. En del tänker att det kanske betyder att den här är till alla er som älskar Gud. Det är en bok till den som älskar Gud. Det kanske inte är en faktisk människa utan en bild för liksom någonting annat. Eller så är det en person. Det finns lite olika teorier om vem det skulle kunna vara. Det spelar inte så jättestor roll i det här läget. Men han skriver och han ger här i början en förklaring att det är fortsättningen på vad Jesus gjorde och vad som hände sen. Vi fortsätter. Vers 3. Han visade sig för dem efter sitt lidande och bevisade på många sätt för dem att han levde. Under 40 dagar visade han sig för dem och talade om Guds rike. Vid ett av dessa tillfällen då han åt med dem sa han till dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat och som ni har hört mig tala om. Johannes, han döpte er i vatten, men om några få dagar ska ni bli döpta i den helige ande. När de var samlade frågade de Jesus, Herre, är det nu du ska återupprätta Israel som kungarike? Men han svarade, det är inte er sak att veta tider och stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig både här i Jerusalem, i Judeen och Samarien. Och över hela jorden. Är det nu det ska hända, tänker lärjungarna. Vi har sett Jesu makt. Den ultimata makten över döden när han uppstår. Liksom. De har sett vem han är. De har förstått vem han är. Och så säger de, är det nu? Är det nu du ska återupprätta Israel som kungarike? Och jag tänker den där längtan kan vi gå med ibland tror jag. Vi kan tänka sig, åh Sverige, det var ju ett kristet land liksom, eller är eller sådär. Men det fanns så mycket mer och man bad böner i skolan och så kan man på något sätt längta efter att vi ska tillbaka till det. Eller det ska se ut som det gjorde förr liksom. Det är lite det som ligger i deras fråga här. Och så svarar Jesus liksom, är det inte det ni behöver bry er om så mycket? Om det ska bli ett kungarike igen, om det ska bli en teokrati eller hur det ska se ut. Utan han säger, ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Det är som att Gud säger, det är det vi ska bekymra oss över. Har jag den helige ande eller inte? Har vi det som kyrka? Låter vi Guds ande påverka oss? För när den gör det, då kommer Gud göra stora saker. Och då kommer hela världen förändras. Inte bara Sverige, inte bara Israel, inte bara liksom... Utan det sträcker sig så mycket längre. För då kommer ni få kraft. Eller hur? Ni ska få kraft. Ni ska bli vittnen. Ni ska föra ut tron över hela världen. Och det är precis vad Jesus säger till oss idag också. när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft. Varför då? Jo, för att kunna bli mina vittnen. Alltså, bli de som kan berätta om och visa genom sitt liv vem Jesus är, vad Guds rike är. Både här nära liksom, hos våra grannar, men också i Bangladesh liksom, eller Jordanien eller vart det nu är. Liksom. Eller på en New Age-mässa i Vänersborg. Liksom. Eller om man, ja, oavsett. Liksom. Den helige ande driver oss ut på något sätt. När helige ande kommer så sker det som Jesus ständigt säger. Gå ut och gör människor till lärjungar. Det händer när Guds ande kommer. Och hela apostlagärningarna är sen berättelsen om hur detta går till. Från liksom Jerusalem till Rom. Det är så berättelsen är upplagd. Det börjar i Jerusalem där de sitter ett litet gäng liksom, i den övre salen och de ber och väntar på Gud. Liksom. Väntar på den helige ande. Och det slutar i Rom. Som inte alls är i den här judiska kontexten. Det är helt annat. De går in i helt andra världar. Bara att Jesus säger det här. Ni ska vittna om mig i Jerusalem. Det är liksom alla bara, amen. Och Judén, amen. Och Samarien. Va? Så här, Samarien, liksom. De halvjudarna, de fattar ju ingenting. Alltså det var ju den känslan de hade. Och ut i hela världen ska det här budskapet gå. Det är liksom att de bara, what? Det betyder ju i så fall Rom och allt annat förfallet på den här jorden så som de tänkte. Och så slutar apostlagärningarna där. Att Paulus sitter fängslad i Rom. Och där slutar berättelsen ganska abrupt. Boom, det bara tar slut. Det är som att då har Lukas berättat. Nu har det hänt. Antagligen skriver han det där och det är därför det tar slut där. Liksom. Boom, nu har det hänt. Från Jerusalem till Rom. Från judar till hedningar. Från Jesus till jordens yttersta gräns. Ska budskapet gå, ska evangeliet, de goda nyheterna gå. Och ett tydligt tema för Lukas, både i Lukas evangelium och i apostlagärningarna, det är frälsning eller räddning. Att människor ska bli fria från syndens slaveri. Få förlåtelse för sin synd och bli en fri människa. I Lukas 3, 4-6. Som vi ofta läser. Ja, nej men det här är ju början av Lukas. Och jag läser ofta den här texten ur det perspektivet. Liksom, att men det här är i början av Jesu uppdrag. Liksom. Det är i närheten av jul någonstans. Liksom. Han har fötts och sen ja, vet inte så mycket vad som händer. Och sen ska han liksom ut och göra sitt uppdrag. I Lukas 3, 4. Och det är när han talar om Johannes döparen, Lukas. Så citerar han Jesaja, så säger han, som det står skrivet i boken om profeten Jesajas ord. En röst ropar i ödemarken, bana väg för Herren, jämna vägen för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas, krokiga stigar rätas och steniga vägar jämnas. Då ska alla människor få se Guds räddning. Det ursprungliga ordet som används där är allt kött. Då ska allt kött få se Guds frälsning. Så redan här i början på Jesu uppdrag, liksom, innan han ens är döpt. Det här är ju när han pratar om Johannes och sen liksom kommer Jesus dit och blir döpt av Johannes. Men här är det som att Lukas vill säga, det är det här som ska ske. Om man tittar på den texten från Rom, liksom, från slutet av apostlagärningarna, så ser man, aha, redan där berättar han vad det är som ska hända. Att det som ser omöjligt ut, liksom, det ska totalt förändras. Det som de upplevde, som, jag menar, det var, judarna var, de levde i ockupation. Liksom. Sitt eget land var ockuperat av Rom och det var inte liksom, de bästa förutsättningarna. Men så citerar han Jesaja och säger, men bergen ska sänkas, dalarna ska höjas, det ska jämnas en väg. Någonting nytt ska komma. Och alla människor, allt kött, ska få se Guds räddning. Och det här är ju citerat från Jesaja. Jag vill faktiskt läsa de texterna också för det är så bra. I Jesaja 52:10 så står det: Herren visar sin heliga arm inför folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Och i Jesaja 40:6 står det: Då ska alla människor eller allt kött få se Guds räddning. Så det här begreppet är viktigt för Lukas, att allt kött ska få se räddningen, ska få se frälsningen. Och sen läser man i Apostlagärningarna 2. Vad händer där? Jo, men där citerar han Joel som säger att Guds ande ska komma över allt kött. I de dagarna ska de unga männen se syner, de gamla ska ha drömmar och så vidare. Slavar och fria, män och kvinnor, alla, över allt kött ska Guds ande komma. Det är som att han börjar Lukas med att säga att allt kött ska få se räddningen, ska få se frälsningen. Och så berättar han om frälsningen, nämligen om Jesus genom hela den boken. Och sen kommer apostlagärningarna och så börjar han med att säga att Guds ande ska komma över allt kött. För det är också profeterat sedan tidigare. Och sen berättar han hela berättelsen om hur Guds ande kommer över allt kött. Och vad som börjar hända liksom. Lukas ville se hela världen räddad. Men han själv såg sig kanske inte, han var inte en apostel, han var ingen predikant. Han var läkare och författare. Men jag tycker det är så vackert. Han använde det fullt ut. Bara, jag ska skriva det här så bra jag kan. Så att så många människor som möjligt. Och jag tror inte han fattade när han skrev hur otroligt många människor som skulle läsa hans böcker. Liksom. Hela världen har fått höra om Jesus genom Lukas. Liksom. För han använde det Gud hade lagt på hans hjärta, det som var hans gåva. Och så liksom, pah. Och det tänker jag också är någonting till oss. Vad har vi för gåvor? Vad är din gåva? Du kanske inte känner dig som en apostel eller en predikant. Men vad har Gud lagt på dig? Och hur kan du använda det för att förhärliga Gud? För att få ut evangelium till världen? Okej, hur är då boken strukturerad? Man skulle kunna strukturera den på lite olika sätt eller se det på olika sätt. Dels är det två huvuddelar. Den första delen är på något sätt evangelium till judarna och sen kommer evangelium till hedningarna. Där den första delen handlar mycket om Petrus och den andra delen handlar mycket om Paulus. Och så kan man välja att se den för att få en enkel uppdelning liksom i två delar. Petrus till judarna, Paulus till hedningarna. Man skulle också kunna se det geografiskt, som vi var inne på förut. Precis det som han börjar här i Apostlagärningarna 1 som vi läste. Att Guds ord ska gå ut till Jerusalem, Judén, Samarien och världens ände. Och det är lite så det är upplagt. Det börjar Jerusalem, sen är det Judén, Samarien och sen ut till världens ände. Genom olika berättelser så får man se hur det här liksom händer. Det som ringar på vattnet. När Jesus dör på korset, liksom, eller föds egentligen, hela Jesu liv. Det är som att man släpper ner en stor sten bara, pom, i vattnet. Eller det kan vara en liten sten till och med. För att det börjar ju ganska enkelt, eller hur, i ett stall. Men hur liten stenen än är, det ger effekt på vattnet. Pom, 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 pom. Och det är det vi ser genom apostlagärningarna. Hur de här ringarna blir större och större och större. Men man skulle kunna också dela in det i en struktur av att Lukas vill visa hur kyrkan växer, alltså församlingen, Guds folk, Guds rike genom församlingen. För att 7 gånger så återkommer han till ungefär samma sak. Jag ska läsa några ord nu, ni behöver inte slå upp det utan bara lyssna och se om ni ser något som hänger ihop i de här. I Apostlagärningarna 6 och 7 så står det: och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. 9:31. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den helige andes tröst och förmaning. 12:24. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. 16:05. Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. 19:20. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. 5 sektioner som slutar med de här orden, att Guds ord hade framgång. Och kyrkan växte. Församlingen växte. Det är det han vill visa. Så han berättar olika liksom saker, vad som hände. Liksom ett kluster av berättelser och saker som leder fram till bam. Och så blir det som en markering i texten. Här, nu kyrkan växte liksom. Och sen berättar han nya berättelser och saker, vad som händer fram till nästa, och så bam, och kyrkan växte. Guds ord hade framgång. Och det är väldigt intressant tycker jag att det är det han fokuserar på. Det är Guds ord som har framgång. Inte, och Petrus hade framgång, se vilken predikant han blev. Eller Paulus hade framgång. Det är inte det som är fokuset för Lukas eller för Guds ord, utan det är att Guds ord hade framgång. Församlingen växte. Eller hur? Det är inte fokus på enskilda personer eller ledare eller så. Och vi kallar det för apostlagärningarna, men det är inte så himla mycket om apostlarna vi kan läsa där. Vi kan läsa om Petrus och vi kan läsa om Paulus, men inte så mycket om de andra. Och så är det massa andra människor som kommer in och vi ser massa olika saker hända. Men fokus är Guds ord hade framgång. Kyrkan växer. Och några av de här viktiga berättelserna som Paulus tar med, som vi kommer komma in på genom den här serien. Dels är det ju pingstdagen, Apostlagärningarna 2. Där händer ju det som Joel har profeterat och som Lukas själv talar om i Lukas 3 när han citerar Jesaja 40, att Guds ande kommer över allt kött. De får Guds ande och de börjar predika, de börjar tala om Guds rike, och på en dag liksom 3000 blir frälsta, blir räddade. Och där startade liksom, man brukar tala om det som kyrkans födelse. Bam! Så det är ju en viktig grej. Och det han poängterar här, Lukas, också, är att på den här dagen, på den här pingstdagen, då var det människor där från alla länder under solen, eller hur han beskriver det. Alltså, den kända världen så att säga, för dem, de visste ju inte om liksom, Sydamerika och sådär. Men ja, från massa länder, han räknar ju upp, om ni läser den texten, det är ju från Pontus och Frygien och Asien och Mesopotamien och, ja, men det är så här, runt om alla liksom delar av världen, de är där och de får höra Guds ord på sitt språk. Det är ett omvänt liksom Babel. De får höra Guds ord på sitt språk, och sen tänk liksom, de är där några dagar, sen åker alla hem, och det är klart att folk börjar prata om det här. Det börjar sprida sig redan där, någonting är på gång att hända liksom. Sen finns det en annan avgörande händelse. Det är när de ska välja ut folket som ska jobba vid borden. De som ska dela ut mat till änkorna. De märker att det här funkar inte riktigt. Vi har inte tid att både göra det och predika Guds ord. Och då ska de utse män som ska göra detta. Hade det här varit i vår tid så hade vi säkert tänkt att vi måste utse några kvinnor som kan laga mat. Men de utsåg män. För det var änkorna som skulle betjänas. Och de behövde just män i den kontexten och den tiden. Men det var inte vilka män som helst, utan det var män som var uppfyllda av den helige ande, eller hur? Det var det viktigaste för de som skulle laga mat och dela ut. Det var att de var fyllda av Guds ande. Och de ber till Gud och de utser några, de ber för dem och välsignar dem, och de börjar liksom dela ut mat. Och en av dem var Stefanus, en av diakonerna. Och hans liksom vittnesbörd, han börjar liksom tala om Jesus, antagligen där vid borden liksom. Han är så uppfylld av Guds ande. Och det leder till att han blir tillfångatagen och ska dödas på grund av sin tro. Och han bara vittnar så starkt om vem Gud är. Och det leder till att evangeliet sprids, att Guds ord har framgång. Filippos, han åker till Samarien. Detta för judarna, Guds förgätna område. Han blir frälst där. Och Petrus och Johannes, de kommer dit för att be om den helige ande. Att de ska bli uppfyllda av helig ande. För förut har de bara blivit döpta i Johannes dop. Han bara, va? Har ni bara blivit döpta i Johannes dop? Ja, men då måste ni bli döpta i den helige ande. Och så ber de om det. Det är ganska intressant. Förra gången som Petrus och Johannes var där, så ville de kalla ner eld från himlen för att förgöra staden. Nu har Gud gjort något i deras hjärtan. Den helige ande har format dem. Så när de är där nästa gång så bara, nu ska vi be att Guds ande ska få uppfylla er. Snacka om skillnad. Snacka om att ha gått från ett hatiskt hjärta till ett kärleksfullt hjärta. Och de får vara med och be om Guds ande där. Och så börjar det spridas i Samarien. En etiopisk hovman, en sån nyckelberättelse som han har med. Han är från Etiopien, från Afrika, den första liksom som blir kristen från den regionen och får uppleva Guds ande från den regionen, och så står det att han åker tillbaka hem liksom, och bär med sig det som Gud har gjort i hans hjärta. Petrus hemma hos Cornelius, sån där tydlig grej när det går utanför det judiska och in i det hedniska. Han var en proselyt, alltså en som inte var född jude. Och så finns det en sån tydlig, liksom, det Paulus säger klart och tydligt till de andra apostlarna. Okej, Petrus, du fortsätter med judarna, men jag går till hedningarna. Liksom. Och det blir så tydligt att där går tron från det judiska ut till hela världen. Och det här är ganska unikt rent religionshistoriskt, att en religion går utanför den egna, liksom, kulturella sfären. Och sen till slut blir det liksom större, och de måste ha samtal. De måste folk bli judar för att kunna bli kristna, och de har alla de här samtalen som vi kan läsa om, och de säger nej, det måste de inte. Utan det är Jesus som är herre. Så låt oss leva uppkopplade. Vi kan tycka och se saker i vårt samhälle som rimmar illa med vår kristna övertygelse. Bra. Då är det läge för Guds ord att ha framgång och kyrkan att växa. De här killarna och tjejerna, de hade allt emot sig, skulle vi kunna säga. Men de lyckades på 300 år se hur det bara exploderade. Och ett helt nytt sätt att tänka och leva växte fram. Men vad vi behöver för att se det är uppkoppling. När den helige ande kommer över er. Så låt oss be om mer av den helige ande. Det är det viktigaste vi kan göra. Ska vi stå upp tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för de böcker du har gett oss i Bibeln som vi tror är inspirerade av dig. Det är du som har andats på de här orden, på de här böckerna. Det är du som talar till oss genom bokstäverna på bladen vi läser. Och du vill säga någonting till oss. Du vill forma någonting i oss genom ditt ord, Herre. Och jag tackar dig hur vi kan läsa i apostlagärningarna hur ditt ord har framgång. Och så kan vi titta på historien och se, ah, men det var precis det som hände. Tack att du står fast vid ditt ord. Och Herre, vi längtar efter att ditt ord skulle ha framgång i vår tid. Vi längtar, Herre, att fler och fler skulle få uppleva friheten i dig, barnaskapets ande. Herre, vi ber om det. Och varje gång vi ser ett problem, en utmaning, någonting i vårt samhälle som bara känns så fel, så ber jag Gud att vi inte ska drabbas av rädsla, utan jag ber att vi ska drabbas av en helig, liksom, längtan och bara be, kom helig ande. Kom och möt den här människan. Kom och möt den här situationen. Och hjälp mig att få vara den som du sänder, Gud, in i det här problemet eller vad det är vi möter. Jag ber om det, helige ande. Låt oss ha det sättet att tänka. Låt oss leva med barnaskapets ande, Herre. Och en längtan att få vara med. Att få komma med godhet, med kärlek, med frid, med förlåtelse, med hopp, med liv. In i den här världen, in i den här tiden. Tack Jesus. Och låt oss aldrig bli sådana att vi säger att de där människorna är så fel. Och de där människorna är så fel. Som lärjungarna gjorde i början när de gick med Jesus. Utan låt våra hjärtan förvandlas, Herre. Så vi kan säga, ja, allt kött ska bli räddat. Alla ska få se Guds frälsning. Alla ska få del av den helige ande. Jag ber om det, Herre. Låt oss älska människor så som du älskar, Jesus. Jag ber om det. Låt oss börja den resan tillsammans, Herre. Att sträcka oss efter dig. Och att din helige ande får förvandla våra hjärtan, våra liv, våra tankar. Men vi behöver dig, Gud. Vi behöver dig så mycket. Så mycket. Så kom, Herre. Kom just nu. Kom och fyll oss, Herre. Kom och koppla upp oss mot dig själv, Gud. Åh, Herre, låt de här staplarna bara öka i styrka, Herre. Låt oss inte leva på den här lilla låga stapeln, Herre. Där vi måste lyfta upp telefonen i luften för att få, liksom, söka efter kontakt. Utan höj det, Herre. Höj staplarna i våra liv. Låt oss bara veta att du är med, att du är här, att du är närvarande. Låt oss se det, Gud. Uppenbara dig själv för oss, Gud. Ge oss din kraft, Herre, så att vi kan bli dina vittnen. I Vargön, i Vänersborg, i Trollhättan, i Sverige och till jordens yttersta gräns. Ber om det, far. Mer av dig. Mer av dig. Mer av dig. Mm. Kom och rör oss, Herre. Kom och rör den som kom hit idag med en trötthet, med en känsla av vara utpumpad. Kom och fyll på, Gud. Och jag ber för den som lever under en rädsla av liksom, på något sätt samhällets utveckling. Jag ber att du kommer, Gud, med din uppmuntran, din kraft, ditt barnaskapets ande. I Jesu namn. Och jag ber för den som känner sig slav under andra saker, Herre. Jag ber att du kommer med frihet just nu. Helige Ande, du är frihetens ande. Så kom och sätt oss fria. Och jag ber för den som känner att hjärtat har blivit hårt, att man har svårt att älska andra människor, att man har svårt att bry sig. Jag ber, kom nu Gud och mjuka upp, Herre. Ge oss ett nytt hjärta, ta bort stenhjärtat ur våran kropp och ge oss ett hjärta av kött och blod. Jag ber om det, Herre. Inspirera oss av ditt faders hjärta. Låt oss känna dina hjärtslag i oss, Herre. Tack, kära far. Kora, shanta, sa.